God förmiddag. Björn Holm heter jag ifall det är någon som inte känner mig. Jag är pastor här i församlingen. Och som Marita sa här så har vi ju påbörjat en liten nätt arbetsuppgift. Sådär. Vi ska ta oss igenom alltihop från början och till slut. Och vi ska se om det händer någonting där på väggen. Vi började i söndags med skapelsen. Och nu har fokus flyttat ett snäpp. Och där det står nu synd. Det är det roliga ämnet vi ska ta oss an den här dagen. Och jag tänkte att om, som sagt, det finns lite biblar här ute i bänkarna. Och du kanske har mer i din egen om du hellre använder den. Jag tänkte att vi skulle hoppa direkt in i texten där vi liksom tar vid lite grann där vi slutade i söndags. Fast lite längre fram är vi. Jag tror att det är sidan 3 i de här. Jag har inte riktigt kollat upp. Jag tror att det är det. Om vi går till nästa. Så läser vi från andra kapitlet. Vers 8 börjar vi. Och Herren Gud planterade en trädgård österut i Eden. Och där satte han människan som han hade format. Herren Gud lät alla slags träd växa upp ur marken, sådana som var ljuvliga att se på och goda att äta av. Och mitt i trädgården stod livets träd och trädet som ger kunskap om gott och ont. Och så hoppar vi till den 15:e versen. Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda den. Och Herren gav detta bud: du får äta av alla träd i trädgården, utom trädet som ger kunskap om gott och ont. Den dag du äter av det trädet ska du dö. Och så går vi till den första versen i 3:e kapitlet. Ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Den frågade kvinnan: har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården? Kvinnan svarade: vi får äta frukt ifrån träden, men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt: ät den inte och rör den inte. Gör ni det kommer ni att dö. Ormen sade: ni kommer visst inte att dö. Men Gud vet att den dagen ni äter av frukten så öppnas era ögon och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont. Kvinnan såg att trädet var gott att äta av. Det var en fröjd för ögat och ett härligt träd eftersom det skänkte vishet. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Och då öppnades deras ögon och de såg att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och band omkring höfterna. De hörde Herren Gud vandra i trädgården i den svala kvällsvinden. Och då gömde sig mannen och kvinnan bland träden för Herren Gud. Men Herren Gud ropade på mannen: var är du? Och han svarade: jag hörde dig komma i trädgården och blev rädd eftersom jag är naken. Och så gömde jag mig. Herren Gud sade: vem har talat om för dig att du är naken? Har du ätit av trädet som jag förbjöd dig att äta av? Mannen svarade: kvinnan som du har ställt vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Då sade Herren till kvinnan: vad är det du har gjort? Hon svarade: ormen lurade mig och jag åt. Herre, vi ber att du idag ska göra ditt ord levande och verksamt hos oss. Att du ska öppna våra hjärtan för det du vill tala. Att du ska låta oss ta emot direkt ifrån dig. I Jesu namn. Amen. Här händer någonting dramatiskt. Förra veckan så fick vi se på den goda skapelsen som Gud formade. Som han kallade fram ur intet. Och som han ingick i en levande relation med, som han tilltalade, som han såg och välsignade och bjöd in i sin vila. Och här sker en oerhört dramatisk händelse som fick konsekvenser genom hela historien. Och svallvågorna från det här sköljer fortfarande upp på våra stränder än idag. Synden kommer in i Guds goda skapelse. Någonting främmande som förändrar allting. Det finns många olika sätt att närma sig det här. Men jag har tänkt att för att försöka greppa någonting om vad det egentligen är det handlar om, så kommer jag att lyfta fram tre typer av, eller tre former som synden tar i vår värld. Syndens tre ansikten. Och så ska vi titta på också, vad blir Guds svar i relation till de här, till synden som har kommit in i hans goda värld. Om vi går till nästa här, så det första när vi tänker på synd, det är kanske det som den första formen som synden liksom tar, är det som är lättast kanske att sätta fingret på. Det är ganska tydligt och konkret. När vi pratar om synd så brukar vi ofta tänka på handlingar av olika slag. Alltså vi tänker, det är det vi kallar synder. Saker och ting, handlingar, ord och handlingar och val liksom, som vi gör som strider emot Guds vilja. Vi kan ju kanske tycka ibland att, eller som vi försöker liksom, om man får en present som inte riktigt blev som den skulle, särskilt om man har barn, det har ju inte jag, men sådär, om man får en present ifrån ett barn som inte riktigt blev som det var tänkt, så säger man alltid, ja men det är tanken som räknas. Och det är ju sant när det gäller presenter. Men jag tror att det är farligt att förringa betydelsen av de faktiska handlingarna. Bilden av hur människans liv fungerar som träder fram, inte minst i Nya Testamentet, har lite, det är lite bilden av att vi har en källa inom oss. Och ur den källan så flödar vårt liv. Och sen får den konkret form i ord och handlingar. I det vi gör och det vi säger. Det är genom, ja, ord är ju en form av handling också när vi talar. Det är genom våra handlingar som den där källan får konkret form. Och det är också genom våra handlingar som vi möts. Ni har inte tillgång till det som händer inom mig annat än genom det jag gör och det jag säger. Det är det enda sättet som vi får kontakt med varandra. Det är så vi interagerar med världen, och det är liksom det vi möter. Och Bibeln säger också att det är frukten som avgör om ett träd är gott eller inte. Så att handlingar är oerhört viktiga. Dels för att de får konsekvenser, som jag sa, omkring oss. Vi påverkar världen genom det vi säger och gör. Dels för att de är kopplade till den här källan. Det är inte bara så att det flödar ut ur mig och så gör jag saker, utan det jag gör påverkar faktiskt vad som flödar in i mig också. Det påverkar formen av källan här inne. Men så är det också så att när det gäller syndens handlingar så sker det mer än bara de konsekvenser som vi kan se. Vi kan ju tycka att saker och ting som ingen har ont av, så att säga. Man brukar ofta tänka så, när man gör något man inte ska, så tänker man att ja, men det man inte vet har man inte ont av. Så att om jag inte berättar det här så är det ingen skada skedd. Men faktum är att när det gäller syndens handlingar så är det inte bara de direkta konsekvenserna som spelar roll, utan även att relationen till Gud skadas. Därför att syndens handlingar genererar skuld. Om vi tar den nästa lilla, bara så ser ni vad jag menar. Eller vad jag säger i alla fall, inte vad jag menar. Alltså, det här är ett ämne som är känsligt för oss att prata om. Vi vill inte gärna prata om skuld, särskilt inte i relation till synd. Därför vi tänker att ja, men det är ett ålderdomligt sätt att prata om det. Där människor förr så var människor nedtryckta i stoftet. Därför att man bara la skuld på skuld på skuld. Så här. Och idag så pratar vi inte om skulden, utan vi pratar om... Ja, vi kan ha andra omskrivningar som att vi har gått vilse. Eller vi, liksom så här. Men faktum är att Bibeln är tydlig med att synd genererar skuld inför Gud. Den texten som står där uppe kommer ifrån en av de här kanske starkaste psalmerna vi har i Saltaren. Den relaterar till en händelse i kung Davids liv när han var uppe på taket. När han inte skulle ha varit uppe på taket egentligen, så är han uppe på taket på sitt palats och tittar ut över staden och får syn på en kvinna som badar uppe på sitt tak. Och så blir han blir förälskad och känner att henne måste jag ha. Och eftersom han är kung så är han van vid att få det han vill ha. Och han använder sin ställning och sin makt till att tillgodogöra sig den här kvinnan. Hennes kropp i alla fall. Och när han är färdig med henne så skickar han hem henne igen. Och tänker att ingen får veta något. Ingen skada sker. Hennes man är ute i fält. Det man inte vet har man inte ont av. Och så får han då ett meddelande lite senare där kvinnan som heter Batseba talar om att hon är med barn. Det var ju lite, nu blev det svårt för David. För nu är det en politisk skandal på gång här. Det går ju inte att dölja det. Folk kommer ju börja undra, för alla vet ju att hennes man är ute i fält. Så han försöker skyla över sitt misstag. Han kallar hem Uria från fältet. Han super honom full och försöker få honom att gå hem till sin hustru. Och när inte det lyckas så ser han till att Uria råkar ut för en olycka ute i fält och omkommer. Nu finns inga vittnen. Och nu kan han ta hem Batseba till sig och gifta sig med henne, och ingen kommer ställa några frågor. Ingen får reda på någonting. Ingen skada skedd. Men står det i texten runt omkring det här att det David hade gjort var ont i Herrens ögon. Det misshagade Herren. Och så kommer profeten Natan till honom och hjälper honom att se det. Och när det sker så drabbas han av en djup förkrosselse. Och så skriver han den här psalm 51. Vi kan läsa inledningen där från vers 3 och framåt. Förbarma dig Gud i din nåd. Stryk ut mina synder i din stora godhet. Gör mig fri från all min skuld och rena mig från min synd. Jag vet vad jag har brutit. Min synd står alltid kvar inför mig. Mot dig, bara mot dig har jag syndat. Jag har gjort det som är ont i dina ögon. Du har rätt när du ställer mig till svars. Den dom du fäller är rättvis. Det här är ett väldigt konstigt på ett sätt förhållande. Man reagerar på det här. Mot dig och bara mot dig har jag syndat. Alltså David har ju betett sig väldigt illa mot många människor här. Han har förgripit sig på en kvinna. I alla fall i någon mån. Han har dödat hennes man. Han har liksom satt henne i en väldigt svår situation. Även om han från sin sida tänker att han ska gottgöra det här genom att ta sig an Batseba och barnet och liksom se till att de får det bra, så har han förbrutit sig mot många. Men i Davids sammanhang, det som han liksom far efter, det blir lite annorlunda också i den svenska översättningen. Men det han liksom uttrycker är det att den stora skulden har jag mot dig. Jag har gjort allt det här, jag har sårat människor. Men ytterst sett så har jag skadat, eller så har jag förbrutit mig mot dig. Jag har en skuld inför Gud för det jag har gjort. Inte bara inför de människor som jag har sårat. Vi har ju lite grann såna här tendenser som David har, att vi gärna vill antingen skyla över saker som har gått fel, eller så känner vi oss liksom nödgade att vara lite extra snälla när vi har varit dumma mot någon. Och i väldigt många kulturer i världen så är det väldigt uttryckt att det finns en slags vågskål. Inom islam så talar man om det här att det finns stora och små synder. Och allt ont du gör, det läggs i en vågskål. Och så ska du i den andra vågskålen lägga allt gott du gör. Så att gör du någonting väldigt ont, så måste du se till att göra någonting väldigt gott. Eller i alla fall väldigt mycket gott. Och då kan du väga upp den här och få balans igen. Så kan du sona ditt brott på det sättet. Men så ser inte Bibeln på det. Bilden som Bibeln beskriver är otroligt mycket strängare och otroligt mycket mer radikal. Rent ut sagt fruktansvärd. Bibelns bild den är lite mer som den här. Jag försöker dölja att det står grattis på den lite mer. Som en gul ballong. Det här är livet med Gud. Det är din gudsrelation. Det här är liksom allt det goda som finns i ett liv som Gud har tänkt. Förenad med honom. Och det räcker med en enda liten sak. Så spricker alltihop. Människorna här i början, de gjorde en enda sak. En enda liten handling som vi kan säga, det var ju ingen annan där. Det var ju ingen annan som tog skada av att de åt en frukt. Det var ju förmodligen ingen annan som ägde frukten. Skulle den bara hänga där och ruttna? Nej, jag vet inte hur det där funkar. Men den stora poängen är att de handlade. Och när de handlade så uttryckte de ett val. Ett val som säger min vilja och inte din. Och då sprack alltihop. Då sprack hela den kedjan som vi talade om förra gången. Att du är Herre, du är skapare, jag är skapad. Du talar, jag hör och svarar. Och därför så talar Bibeln om att syndens lön är döden. Gud talar med sig själv efter syndafallet och säger nu kan inte människorna längre äta av livets träd på grund av det de har gjort. Det är livet eller synden. Och en handling räcker. Och det finns inga goda gärningar i världen som kan reparera den här igen. Den är som den är. Det är Bibelns bild. Den är mycket mörkare, mycket strängare än vad de flesta andra är. Om vi tar nästa här. Vi kan ta nästa igen. Att den skulden som synden genererade är större än vad människan någonsin kunde betala. Därför att den gällde livet. Skulden som människan drog på sig var livet. För syndens lön är döden. Jesus säger i Matteus evangeliet kapitel 16, vers 26. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Vad ska hon köpa, med vad ska hon köpa tillbaka sitt liv? Frågar han. Vad ska du köpa tillbaka ditt liv med? När du har förlorat det. Om vi går till nästa steg så pratar vi om syndens andra ansikte. Som om möjligt är ännu värre. Om det nu kan bli det. För den går mycket djupare än vad vi tror. Det första handlar om att våra handlingar ställer till det för oss. Och genererar skuld inför Gud som vi inte kan betala. Det här relaterar till någonting som som har att göra med hur vi är skapta. Kyrkofadern Augustinus pratar om synden som en sjukdom i min vilja. Min vilja har blivit sjuk, säger han. Och det relaterar till att vi människor är av naturen lustdrivna varelser i väldigt stor utsträckning. Det märks lite olika tydligt på olika personer, men liksom som regel så är vi människor lustdrivna. Och det är en del av våran skapelse. Vi är skapade till Guds avbild. Och när Gud går runt i trädgården i allt det goda han har skapat, så njuter han så det sprakar om det och säger: det är gott, och det är gott, och det är mycket gott, och det är gott. Och så är det också med människan som han har skapat. Vi älskar det som Gud älskar. Det goda. Det var så det var. Från allra första början så fanns ingen lag. Det behövdes ingen lag, därför att människan längtade naturligt efter det som var gott. Bara för att det var gott. Hennes lust stod till det goda. Och eftersom vi är lustdrivna så kommer vi naturligt att söka det goda. Men det som sker i och med att synden kommer in i bilden, det är att den här ordningen blir snedställd. Det är som man får en knäck på hjulaxeln, så att bilen hela tiden drar åt fel håll. Och om du tänker att du inte kan hålla i ratten utan du kan bara gasa och bromsa, så är det ett problem. Vi kommer att dra åt ett annat håll än vi är tänkta att göra. Om vi tar där, så ser vi att det första som när ormen liksom börjar tala med kvinnan om det här frukten på trädet som hon inte får äta av. Hon har redan talat om att det här var Guds vilja, det här är vad han har sagt. Så börjar ormen tala med henne om hur fantastiskt det här trädet är. Och vilka goda... Först får han henne att tvivla på Guds omsorg och vishet. Och sen så börjar han liksom väcka hennes lust till detta trädet. Och i den sjätte versen i kapitel 3 så står det att kvinnan såg att trädet var gott att äta av. Hon hade alltså inte smakat på det än, men det står att hon såg att trädet var gott att äta av. Det var en fröjd för ögat och ett härligt träd eftersom det skänkte vishet. Och hon tog av frukten och åt. Alltså redan här, det första som sker är att den naturliga funktionen som vi hade, det som skulle dra oss in i det som var gott, har här blivit snedställd till att begära det som inte har blivit oss givet. Och så där har det sedan fortsatt. Efter syndafallet så har det här liksom blivit en del av vår mänskliga natur. I den andra versen, det andra ordet som står där uppe från Romarbrevet 7 och 19, skriver Paulus om detta. Där han säger att det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Det gör jag. Därför att min vilja har blivit sjuk. Plötsligt så är det inte bara den rena längtan efter det goda som styr mig, utan något annat. Och det här gör våran situation ännu mycket värre. Därför att det betyder att även om människan skulle hitta ett sätt att betala sin skuld inför Gud, så skulle det inte hjälpa. Om du tar nästa. Utan vi skulle hitta nya sätt. Vi skulle dra oss in i nya handlingar som skulle generera ny skuld, därför att vi är lustdrivna människor som söker det vi har lust efter. När Jesus pratar med Nikodemus i Johannes evangeliets tredje kapitel, så säger han i den 19:e versen om domen att detta är domen. att när ljuset kom in i världen så älskade människorna mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda. Alltså även om vi skulle nollställas och ställas inför valet mörker eller ljus så älskade människorna mörkret mer än ljuset. Och det blir ännu värre. Syndens tredje ansikte är det som Bibeln, särskilt Nya testamentet, kallar för världen. Och det här är den som kanske är svårast att sätta fingret på. För den är så mycket större, så mycket liksom mer diffus i kanterna. Som också relaterar till hur vi människor är skapade. Vi är skapade för gemenskap. Den ortodoxa kyrkans officiella lära skulle säga att det är det här som är det tydligaste, åtminstone den rysk-ortodoxa kyrkans officiella lära, skulle säga att det här är det tydligaste tecknet på att vi är skapta till Guds avbild. Därför Gud är fader, son och ande. Tre personer i en natur. Och det säger han, så är det med människan. Vi är en mångfald av personer med en natur. Det vill säga, vi är Björn och Marita och Kristina och Evald och vi är många personer. Men vi är alla människan. Vi är en mänsklighet. Och synden påverkade inte bara de individuella bitarna i våra liv. För det är så vi oftast vill prata om det. Att den som har gjort fel tar sin synd. Han har blivit sjuk. Han får lida av det. Men människan har fallit i synd. Och det har att göra med att vi är kulturella varelser. Alltså idéer och tankar, känslor, längtan, rädsla som finns inom oss tenderar att sträcka sig ut ur den enskilda människan och bli gemensamma saker. Vi skapar kultur runt omkring saker. Och när det händer så blir det där på en gång plötsligt mycket större än någon av oss från början var. Och så är det också med synden. I första Johannesbrevet, det som vi läste i början här, i den andra kapitlet, 16 versen, så vad sa du? Ja, första Johannes 2:16. Du kan få låna en annan bibel om den inte finns i din. Så står det i min bibel i alla fall. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Alltså, det här är ett uttryck för en slags kultur. Det som vi börjar se som åtråvärt, det har väldigt mycket att göra med vad andra omkring oss ser som åtråvärt. Värderingar kan inte bäras av en människa, utan det är gemensamma saker. Och det är därför som synden sträcker sig så, eller får sådana stora konsekvenser, därför att vi blir liksom bundna av de här systemen. Vi kan inte ta oss ut, eller i alla fall väldigt svårt att ta sig ut ur en kultur. Den växer bortom oss och bildar stora. Det är ungefär som, om ni tänker nu som det är nu den här tiden på året när svamparna liksom skjuter upp som svampar ur marken. Bevisligen. Och varje enskild svamp är liksom en liten varelse så här, va? Men i praktiken så är de en del av ett stort, stort svampmycel under marken som kan sträcka sig flera kilometer bort. Och det som påverkar, alltså varje enskild svamp finns där dels för att kunna sprida sig, sprida sina frön och vidare, men också för att hämta näring ner i det här mycelet så att säga. Så det som hämtas in ner via varje svamp, det går ner i mycelet och påverkar alla de andra svamparna också. Och så är det både med näring och med gift. Så det gör att vissa svampar som har vuxit i närheten av områden där det finns kemiska, alltså stora fabriker och sånt, där det finns farligt avfall, så kan det bli så att man inte får äta den typen av svamp på ett väldigt stort område, därför att det här påverkar, det kan gå ner liksom i mycelet och påverka väldigt, väldigt många. Och vi lever liksom i det här svampmycelet, för vi är svampvarelser, på säga. Vi är kulturella varelser. Och vi bildar system. Det är det som gör att jag kan liksom inte, jag kan inte gå till H&M och köpa en tröja utan att jag genom det, med goda intentioner, jag ville bara köpa en tröja, och ändå så blir min handling en del i en kedja som leder till att någon annan människa på andra sidan jorden sitter fast i slaveri i stort sett, eller i åtminstone djup fattigdom, som blir en del av att unga människor på hela jorden, eller en stor del av jorden, bryts ner i sin självbild för att jag göder en osund bild av vad skönhet är. Det kan leda till att en annan människa blir hård och sluten, bunden i sin egen rikedom genom att jag göder ett kapitalistiskt system eller vad det än är. Men min lilla handling som jag gjorde i god tro och inte hade några onda intentioner med blir någonting annat, därför att vi alla är en del av en kultur, en brusten värld. Det finns en, vi kan egentligen ta nästa här. Det finns en debatt som pågår inom frikyrkan idag om kring barnen och barnens frälsning. Där man menar att liksom, Gud kan ju inte skapa någonting ont. Alltså måste ett barn som föds kan ju inte kallas för en syndare i behov av frälsning. Och så går debatterna fram och tillbaka i den här frågan. Och jag känner att vi tenderar att alltid se det alldeles för smalt. Därför det handlar inte om just den här lilla varelsen är en ond människa. Men vi behöver se att även den här lilla varelsen finns på ett sjunkande skepp. Därför att mänskligheten är skadad. Och finns du på ett sjunkande skepp så hjälper det inte att du anstränger dig och försöker lyfta dig i håret. Därför det är här det blir så tydligt att vi kan inte rädda oss själva. Den texten som står där kommer från Jesaja. Jesaja 6 och 5. I den så har profeten, strax innan det här händer, så har han varit ute och ropat fördömelse över folket. Över människor i olika grupper. Liksom. De som bygger hus och de som samlar på hög och de som gör det här och det här. Så ropar han, ve er, ve er, ve er. Och så får han möta Gud i kapitel 6 när kung Ussia dör. Och när det sker så blir hans reaktion, ve mig, jag förgås. Därför att jag har orena läppar och för att jag bor bland ett folk med orena läppar. Och det är sanningen om oss alla. Det finns en gammal bekännelse i en syndabekännelse som har levt i kyrkans historia under lång tid. Som går ut på det här, att det jag bekänner att genom min synd har jag del i världens bortvändhet ifrån dig. Nästa gång jag ser på en dokumentär om slaveriet i USA på 1800-talet så kan jag inte sitta där och prata om att vad onda de var på den tiden, utan jag behöver se att det är det här som min synd har gjort med din värld. När jag möter och ser ondska och lidande i världen så behöver jag se att det är det här som min synd har gjort med din värld. Om vi går till nästa. Det här är syndens tre ansikten som visar sig. Det handlar om handlingar som genererar skuld som människan inte kunde betala. Det handlar om en sjukdom som förvrider människans lust så att hon inte längre söker Guds goda utan det som inte är henne givet. Och det handlar om världen, om strukturer som binder oss i orättfärdighet, hur goda intentioner vi än har. Det här är liksom den mörka bilden av hur kört det faktiskt var för oss. Särskilt om man tänker på ballongen. Att det räckte med det första för att det skulle vara kört. Men det här finns också. Och vad blir då Guds svar? Om man går till nästa här. Så ska vi ta oss igenom detta. Gud svarar på skulden genom att betala den. Och det här är komplicerat därför att det var ju människans skuld. Den kan ju inte Gud gå in och betala. Sanningen är att den måste betalas av en människa. Därför det var människan som hade skulden. Och det som gör det så komplicerat utifrån det som Jesus själv sa där i Matteus, att man kan inte ge något i utbyte för sitt liv. Det betyder att den som ska betala skulden kan inte ha någon egen skuld att betala. Bara den som är utan skuld kan betala någon annans. Och då löser Gud det genom att själv bli en människa. Genom att gå in i den här världen på det sjunkande skeppet och ta på sig skulden. Han som inte hade någon skuld betalade skulden. I Kolosserbrevet 2:13 står det: och ni som var döda genom era överträdelser och ett omskurna tillstånd, er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus i och med att han förlät oss våra överträdelser och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset. Detta är evangelium. Den skulden som vi inte kunde betala, betalade han genom att spika den på korset. Det var en ung, ganska ung evangelist inom Alliansmissionen för 60 år sedan ungefär, som han hade haft ett ganska, han var mitt i en möteserie, han åkte omkring lite grann, han hade haft ett långt långt väckelsemöte på kvällen, och när han var väldigt trött efteråt så kommer en man i yngre medelåldern och lägger fram sitt liv inför honom, och han är helt knäckt själv liksom och säger: så här ser mitt liv ut, vad ska jag göra för att bli frälst? Och den unge evangelisten var som sagt trött. Han ville bara hem och sova. Men han blev gripen av situationen så att han liksom satte sig tillsammans med mannen och tittade på honom länge, och sen sa han: det är för sent att göra något. Och den andra reagerade på det här. Han blev ju förtvivlad. Vad säger du? Är det för sent att göra något? Ja, sa han. Allt som behöver göras är redan gjort. Allt som behöver göras är redan gjort. Skulden är betald. När ditt samvete plågar dig, så ska du veta det. Att allt som behöver göras är redan gjort. Peka på Kristi kors. Peka på dopets vatten. Säg att jag är förlåten. Vill du mig någonting, så ta upp det med chefen, för han har tagit över min skuld. Vi behöver släppa taget om våra skulder. Det är att tro evangelium. Guds andra svar på sjukdomen. Vi hade ett djupt sår inom oss. En sjukdom som förvred vår lust. Och i Bibeln så är viljan kopplad till hjärtat. Vi har ju lite olika syn på organ och så vidare. De menade att I alla fall i Gamla testamentet så menar man att förnuftet sitter i njurarna och viljan sitter i hjärtat. Hjärnan finns där för att kyla ner blodet så att man inte blir överhettad. Och det vi hamnar i är att vi behöver en transplantation. Därför att vi klarar oss inte. Vi kan inte återställa det hjärtat som har blivit förstört. I Hesekiel kapitel 11, vers 19 så finns det här löftet intryckt mitt i en del annat som kommer där. Så finns löftet om hur Gud ska göra upp med frukt, med grunden till deras lidande. Där står det, jag ska ge dem ett nytt hjärta. Fylla dem med en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på dem och ge dem ett hjärta av kött så att de följer mina bud och håller sig till mina stadgar och lever efter dem. Så ska de vara mitt folk och jag ska vara deras Gud. Jag ska ge dem ett nytt hjärta. Deras vilja kan inte följa min vilja längre. Den är trasig. Ska jag överge dem? Det kan jag inte göra. Ska jag anpassa världen efter dem? Det kan jag inte heller göra. Nej, jag vill ge dem ett nytt liv. Och det ingår i erbjudandet. På samma gång som Jesus tar din synd och dör för din skull, så erbjuder han dig ett nytt liv. Styrt av ett nytt hjärta. Som vill det som fadern vill. Som längtar efter det goda bara för att det är gott. Ta emot min ande, säger Jesus till sina lärjungar. Det är också det som David ber om i psalm 51. När han är förkrossad över sin synd så ber han, skapa i mig Gud ett nytt hjärta. Och ge mig på nytt en frimodig ande, stod det i den förra översättningen. Problemet är att det första skulden som betalades, det skedde på en gång. Och inget mer behöver läggas till. Inget kan läggas till, det är gjort. Det här är någonting som tar lite längre tid. Det finns en slags överlappningsprocess här. I vår tradition har vi kallat det för helgelse. Och den har två viktiga komponenter. Vi ska inte läsa för noga de här för det tar lite lång tid, men det innebär att det här är någonting som sker med oss löpande. Vi behöver arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning, säger Paulus. Och delvis så har det att göra med det som står i Efesierbrevet 5, där han säger att framförallt att han säger, se alltså noga upp med hur ni lever. Inte som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på den tid som är kvar, ty dagarna är onda. Var därför aldrig oförståndiga utan sök förstå vad som är Herrens vilja. Det vill säga att jag kommer fortfarande i lägen där jag liksom, min vilja av gammal vana vill skjuta åt ett annat håll. Min lust är lite konfunderad. Jag är lite dubbel och kluven. Och har man dubbla personligheter och dessutom är svag för grupptryck så kan det bli svårt. Och då behöver jag försöka förstå. Jag kan inte lita på mina känslor. Jag kan inte alltid lita på min lust. Men jag kan då arbeta för att försöka förstå vad som är Guds vilja ändå. Jag behöver inte vara ovis, utan jag kan faktiskt vara förståndig. Och det andra är att i det läget när jag kommer fram till att jag tror att det här faktiskt är Guds vilja, men det är inte min. Jag anar att du vill det här, Gud, men det sliter i mig. Antingen så vill jag inte göra det där, eller så känner jag att men det här är någonting jag får ut någonting av. Det här vill jag gärna, oavsett vad du vill, så vill jag ha det här. Och då behöver jag öva på att följa Jesus. I Matteus 26 och 39 är det tydligaste och kanske bästa exemplet på det här. När Jesus i ett Getsemane inför det som skulle bli hans död ligger och våndas inför Gud. Och så till slut så landar han i det här. Han säger, om det är möjligt så ta den här bägaren ifrån mig. Jag vill inte. Men, säger han, inte som jag vill utan som du vill. I helgelseprocessen så handlar det om att arbeta på att förstå vad som är Guds vilja och att öva på att säga inte som jag vill utan som du vill. För då ger vi det här nya hjärtat en chans att växa till och bli starkt inom oss. Det sista svaret handlar om världen. Det här svåra svampmycelet. Och det är faktiskt också en del av frälsningen. Precis som att synden inte är en strikt individuell historia, så är frälsningen aldrig strikt individuell. Den är alltid personlig, men den är aldrig individuell. Därför att när Jesus erbjuder det nya livet så erbjuder han också ett nytt medborgarskap. Han undervisar sina lärjungar och säger gång på gång att ni har hört det här, men jag säger er det här. Han säger att i världen funkar det på det här sättet. Där är kungarna herrar över sina undersåtar. Men så är det inte ibland er. Och så lägger han upp riktlinjer för ett annat liv som bygger på en annan verklighet. Ett nytt rike. I Kolosserbrevet står det att han har vad står det? Han har löst oss, stod det i min gamla, men det var det inte den. Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Han har gett oss ett nytt medborgarskap. Ni har ett nytt medborgarskap i ett rike där hans premisser gäller. Där skaparen får ära för det skapade. Där anden är den som leder. Där Jesus faktiskt är herre över hela världen. Det är inte bara din personliga åsikt. Utan det är sanningen i det rike som han har startat. Som han har öppnat dörren för. Och det är samma sak här. Att det finns en slags övergångsprocess. En övergångsperiod. Om vi tar nästa där. Det här sker inte heller bara så där. Vi ser ju omkring oss att det är ganska förvirrat. Jorden är inte i ett slag förändrad redan nu. Det finns mycket lidande, det finns ondska, det finns orättvisa på jorden. Men, som jag sa, vi har blivit erbjudna ett nytt medborgarskap. Och på grund av att världen är som den är så behöver vi påminna oss och påminna oss och påminna oss om vilket rike det är vi tillhör. Paulus skriver i Romarbrevet 12 och 2: anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Och det är därför det är så viktigt. Det är därför Bibeln gör en så stor grej av hur församlingen lever sitt liv. Alltså den kristna kyrkan. De som är bekännande. Som säger att vi hör till dig Jesus. De är Bibeln jättetydliga med liksom att det här är viktigt. Därför som den sista punkten här kommer att säga där. Församlingen är faktiskt den konkreta formen som Guds rike tar på den här jorden. Det är faktiskt så. Precis som att mina handlingar och mina ord är den konkreta formen som mitt inre tar på jorden. Så är den kristna kyrkan, församlingen, är faktiskt den konkreta formen som Guds rike tar på jorden. Det är det vi är kallade till. Och det är det vi behöver eftersträva. Så att om vi tar som sammanfattning och avslutning. Guds svar på syndens problem är att han gav sitt liv för att betala vår skuld. Han gav oss ett nytt hjärta som längtar efter det som Gud längtar efter. Han gav oss ett nytt medborgarskap i sitt rike. Och allt detta gav han av nåd. Att tala om synd och frälsning är aldrig att förringa syndens konsekvenser. Den som talar om frälsning utan dom ljuger om frälsningen. Men den som talar om dom utan frälsning ljuger om domen. Därför att straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och det är sanningen om vår och alla människors situation på den här jorden. Det är det vi lever i. Det är det vi tror och bekänner. Låt oss be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att du låter oss varje dag få vakna upp på den här jorden. För att du varje dag omsluter oss med så många tecken på din outgrundliga nåd emot oss. Att vi får leva här trots allt som finns i vårt hjärta. Att du låter regnet falla över rättfärdiga och orättfärdiga. Att du inte övergav oss i vårt mörker fast vi hade vänt dig i ryggen. Herre, vi kommer aldrig kunna tacka dig nog för att du kom till vår jord. För att du räddade oss ur mörkrets välde. För att du gav oss ett nytt liv och en möjlighet att få leva tillsammans med dig i din verklighet. Och nu ber vi, Herre, att du ska prägla det i våra hjärtan. Att du ska lära vårt sinne att du har tagit vår skuld, att frälsningen är total. Att du ska lära vår vilja att längta efter det som du längtar efter. Att åtrå det goda för att det är gott. Vi ber att du ska lära oss att se vilket medborgarskap vi har. Vem som är vår Herre. Vilken lag som är vår lag. Att vi får lära oss att i allt, alltid söka ditt rike och din rättfärdighet först av allt. Vi ber att du ska välsigna oss nu i resten av den här gudstjänsten, i veckan som ligger framför och varje dag som vi får leva på din jord. I Jesu namn. Amen.